Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Hej, jag heter Miriam Bryant och jag sitter här hemma hos Drage i ett rum och ska babbla. Jag tänkte så här, nu kör vi. Men det låter så jävla konstigt. Jag har tänkt på det, att på Melodifestivalen säger de alltid, nu kör vi. Eller är det bara Melodifestivalen som säger så? Vi hade nämligen mellokväll, jag och några kompisar. Och då så la vi pengar, alltså vi bettade på om de skulle, eller hur lång tid det skulle ta innan de skulle säga, nu kör vi.
Är inte det en sportreferens?
Det känns så.
Det låter lite som Let's Get Ready to Rumble, som man säger på boxningsmatcher.
Men jag fattar typ inte varför man måste säga, nu kör vi.
Melodifestivalen är väl i viss mån en sport.
Det är det ju.
Tävling.
Ja, men det är det ju. Det är ju verkligen. Jag tycker inte man ska tävla i musik. Jag tycker det är jättejobbigt alltså. Jag skulle inte.
Jag gjorde en intervju med Håkan Hellström en gång, då han sa apropå Melodifestivalen att han hade väldigt svårt för det. Och jag frågade, men varför det? Du gör ju Allsång på Skansen, det är ju precis lika folkligt. Och du sa, nej, men Allsång på Skansen är med rara små pensionärer som sitter där och är söta. Melodifestivalen uppfattar han som aggressivt på ett sportigt sätt. Och han sa att artisterna, när de har sjungit klart sin låt, gör någon sorts, de kan ge ifrån sig ett stridsrop som han jämförde med när Patrik Sjöberg hoppat 2,42 i höjd.
Verkligen! Tack Sverige! Typ.
Precis. Så ja, därför tyckte han att det var mer av en sporttävling än en musiktävling. Han har kanske en poäng där.
Men klokt sagt. Nej, men jag kan verkligen hålla med. Och jag kan tänka mig att när man har barn och sånt så kollar man säkert på det. Eller?
Då hamnar man i ett långt mellomörker som är så kompakt att man till och med börjar att uppskatta Melodifestivalen. Då är det kanske den största Melodifestivalshataren genom tiderna. Men sen kom framförallt Loreen kom med Euphoria som jag älskade.
Ja.
Och sen fanns det en låt som hette La Musica. Aha. Med artisten Verona. En tjej som kallades för Verona som tävlade för 10 år sedan.
Okay.
Hon gjorde en italo-disco-låt på italienska i Melodifestivalen.
Som i Sverige liksom?
I Sverige, alldeles bedårande disco-låt. Tänkte en, liksom en mer smakfull version av Bailando.
Okej.
Okay. Hon kom förstås sist.
Jag har ju tagit med mig lite låtar som jag tycker väldigt mycket om av olika anledningar. Och den första är en låt som heter God Don't Leave med High as a Kite.
Okej, vilka är High as a Kite?
Jag vet typ inte riktigt vilka de är. Det är en norsk artist. Och jag tittade på det här Skam då. Jag vet inte om du har hört talas om
TV-serien
det. Det är en tv-serie som är norska skolelever.
Så. Som har fått en del uppmärksamhet.
Ja, okej. Okay. Ja, jag visste inte det. Men i alla fall. Den låten är med där. Och då, jag fastnade för den direkt. Jag tycker den är jättefin. Det är när, och den, det blev säkert ännu bättre av att jag, av scenen. Det är Nora då och William som ligger i sängen typ. Och det är en sån här scen som verkligen får ta tid typ. Det är nästan hela, det är liksom nästan ja, men kanske typ i en hel minut som man bara, som de, man bara ser hur de bara ligger och kramas på en morgon. Precis sådär som det kan vara. If only by the second of your time. God, don't leave me every like the last summer. God, don't leave me every like the last summer. Jo, jag sitter här i din, ditt bibliotek typ, kanske, kan man säga så. Och jag ser att du har jävligt mycket sådana här collector's items. Det ser ut som att du är en samlare av rang. Alltså, det är ju South Park, så det skvätter om det. Sen har vi ju också sådana här hjältar, vad heter det? Alltså, superhjältar typ. Är det det? Ja, det är Watchmen. Okej. Okay. De är säkert svindyra, de här i inplastade leksaker får man inte säga.
Jag är så imponerad att du sa collector's items. Ja. För mina barn vill väldigt gärna ligga med dem och öppna förpackningen. Och då får jag förklara att det här är inga leksaker, barn. Det här är collector's items.
Just det.
I en av Toy Story-filmerna så är det en leksaksamlare som han är skurk. Och han vill inte att dockorna ska komma ut i sina förpackningar.
Ja.
Så det är någon stackars en av huvudfigurerna är i mint condition och fortfarande i paketet och lämnar aldrig paketet i filmen.
Just det. Jo, men den...
Bara för att en sjuk person vägrar att låta den här stackars leksaken bli lekt med av barn.
Du är alltså en sjuk person som vägrar släppa ut de här stackars superhjältarna ur sina...
Till och med när mina barn står och tittar och kastar längtande blickar upp mot bokhyllan och säger, snälla, kan vi inte få leka lite med den? Och så här, nej.
Men vi, vem fan tror du att du är?
Vi fick precis Dolly Style-dockorna.
Är det sant? Finns det ens?
Det finns nu, snart i alla fall. Vi fick prototyper till Dolly Style-dockorna. Alltså det svenska poptrion Dolly Style har gjort dockor av sig själva. Och Dolly Style gav dem till min dotter i present.
Okej. Okay.
Och hon tittade lite på mig och så sa jag, det är okej, okay, öppna dem.
Gud vad kul. Oh very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Nu kommer en låt med Cat Stevens.
Yusuf Islam.
Exakt. Oh, very young. Like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want him to last forever, you know he never will. You know he never will.
Hur upptäckte du Cat Stevens?
Genom min far. Roy Bryant, han är skivsamlare. Han har mycket LP-skivor hemma och han lyssnar alltid på musik jämt. Och Cat Stevens är väl egentligen inte en av hans så främsta favoriter. Men den här låten lyssnade vi på tillsammans en hel dag på repeat. Undrar om inte det är därför som jag har den grejen för låt, alltså att jag lyssnar på låtar gärna på repeat och så väcker bara på en låt. Men det...
För att din pappa gjorde det exakt så.
Ja, vi gjorde det i alla fall, jag och han. Den påminner mig om pappa har sjungit Denim Blue. Alltså, sjunger om pappas blå jeans liksom, tycker jag. Och någonstans så finns det liksom en rädsla om att liksom någon gång så försvinner, ska det försvinna liksom. Han också, precis som jeansen, som de slits, så slits även han liksom. Men är det Petter där ovanför? Det ser ut som Petter.
Det är Petter i, som står vid en bil. Det är jag som sitter i bilen.
Är det du som sitter i bilen?
Det var 1999 det där, på våren, då jag skrev en artikel om honom. Och då tog vi den bilden ute på Lidingö. Magnus Frykbergs gamla amerikanska bil där. En cab.
Ja, du har en medalj där uppe. Kultur, vad står det? Jag ser inte.
Oh,
ser du medaljen?
Det är Stora Journalistpriset.
Nej, är det sant?
Från 2008.
Men va? Wow!
Ja, det var roligt. Ju. Jag fick det för att jag tittade mycket på YouTube.
Oh.
jag gjorde en artikelserie som handlade om de 100 största rockögonblicken på YouTube.
Okay.
Och det här var 2008. Folk hade inte riktigt börjat titta på YouTube än. Och visste knappt om vad det var för någonting. Så jag berättade för svenska folket att det fanns något som heter YouTube.
Men
och
gud,
att, så gjorde jag den här listan på... Jag tänkte egentligen... Jag försökte titta på alla rockklipp som fanns på YouTube.
Fanns det? Men det
måste det fanns tusentals, men det fanns inte många, många miljoner.
Nej, okej.
Okay. Så den ambitionen var inte riktigt lika idiotisk som den skulle verka nu.
Nej,
jag försökte verkligen titta
galen.
Igenom allt som fanns. Och sen skriva små intressanta texter om det.
Jo,
det är ju kanske ganska märkligt att jag fick Stora Journalistpriset just för den grejen. Men jag är förstås väldigt tacksam.
Men det är ju ashäftigt. Jag kan verkligen fatta det. Om du också introducerade YouTube.
Folk visste vad YouTube var för någonting.
Nej, men det var ju den gången som jag introducerade internet för svenska folk.
Jag insist att jag låter sig helt maktgalen. Men jag råkar säga häromdagen att jag var Sveriges första YouTuber.
Okej, okay. Ah, nice.
Eftersom jag använder YouTube för att bygga en karriär delvis. Nu gör ju ungdomar det.
Ja, verkligen.
Men de filmar sig själva. Och när jag sa det, personen jag sa det till frågade mig, okej, så du gjorde filmer då? Nej, så jag var länkade till filmer. Alltså, men det är inte att vara en YouTuber. Jo, så jag var en YouTuber. Ja. Jag tryckte en t-shirt med YouTube-bloggen med mitt namn på. Så.
Ja, fan vad häftigt ändå. Du är inte bara sjuk i huvudet som inte låter dina barn leka. Du är också mannen som introducerade Sverige för internet. It's awfully considerate of you to think. Ja, det här är nästa låt är en Pink Floyd-låt som är ett brittiskt band från Cambridge, tror jag. Och det är också en av pappas stora favoriter. Den här låten heter, vilken var det? Jug Band Blues var det. Ja, texten är fantastisk. Den är en av mina absolut favorittexter. Jag skrev ner den. Alltså jag brukade skriva ner hela texten så här, i skolbänken typ. Det har inspirerat mig otroligt mycket. I'm wondering who could be writing this song, sjunger han. Och det är väldigt, jag vet inte, det är mycket... Ja, jag tänker mycket på pappa också när jag lyssnar på den här låten faktiskt. Nu ringer pappa, vad sjukt. Ska jag svara?
Ta det.
Hi dad.
Det låter som såna flöjter som du... Där du styr liksom pitchen genom att dra en pinne upp och ner i flöjten så att den...
Ja, det är mycket möjligt att det är en sån med där. Du får lyssna på...
Jag vet inte ens om det är ett riktigt instrument eller om det är bara en leksak för barn.
Exakt. Så, ja, hur var det nu med leksaker för barn? Får de leka med?
de får
det här är inte en leksak, det är ett instrument.
De får ta ur psykoflöjten ur originalförpackningen.
Exakt. Vad gör man ens här inne förutom spela in podd? Det känns ju som ett ganska konstigt rum tycker jag. Om du fattar vad jag menar.
Att vi köpte lägenheten berodde ett stort del på det här rummet. På...
Vad är det? Vad salong typ? Eller vad säger
vi
man?
Vi kallar det för pianorummet. Det låter ju lägenheten som det är en 10-rummare om man har ett pianorum. Mm. Det är ju en 4-rummare. Men
det här rummet till de 4?
Det gör det. Det blir ganska kallt här inne också eftersom vi har glasdörrar.
Otroligt fina fönsterglas.
Med blyinfattade blommor.
Jättefina de här blommorna alltså. Fy fan, det ser ut som att vi sitter i en gammal typ Notre Dame-sal. Eller liten då, men du fattar vad jag menar. Fan, nu börjar jag säga så hela tiden igen. Du fattar vad jag menar. Som att folk inte skulle fatta vad
jag menar. Är det något du säger för mycket?
Ja, men fattar vad jag menar, säger jag jämt.
Jag upptäckte häromdagen att jag säger ordet coolt alldeles för mycket.
Coolt.
Jag säger det hela tiden.
Alltså, jag dejtade en tysk snubbe. Och då började jag säga super väldigt mycket. Super.
Där syns jag super.
Super. Jag sa alltid, och när man pratar engelska så blir det nästan som att jag är halvbritt, så jag är egentligen i grund och botten väldigt, alltså har en bra engelska liksom, så eftersom att jag också är mitt hemspråk och så. Men det blev, jag fick någon så här bizarr tysk accent. Och också då som förstärktes av att jag sa super hela tiden. It's super good eller super, men det var så jättekonstigt. Jag har inte riktigt lyckats skaka av mig varken dialekten eller tysken.
Men det är ju väldigt gulligt att du lägger dig till med en tysk accent trots att du pratar perfekt engelska,
ja,
för att komma närmare honom.
Jag tror att det var handlar mer om att så här, jag skulle förtydliga då, alltså ibland när han inte förstod, eller om det var i början framförallt, och så blev det som att vi fick en egen dialekt liksom på något vis tillsammans. Jag vet inte, jättekonstigt. Nu har han bytt dialekt. Det låter som att han är någon så här stam. Alltså, det låter som att han har en sån här, jag vet inte hur jag ska förklara det utan att låta dålig, men det låter som att han är från Australien samtidigt som han är lite tysk, samtidigt som han är från så här Manchester och typ är uppvuxen i någon så här djungel med någon så här stamspråk typ. Alltså det låter väldigt bizarrt.
Men han är från Berlin?
Jo, han är från Berlin, han bor i Friedrichshain. Jag har precis kommit hem från Berlin i förrgår. Jag älskar Berlin, gör du det?
Om jag gör.
Det är
en ganska sen förälskelse.
Är det
jag åkte, eller relativt. Jag åkte till Berlin första gången 92 när jag tågluffade.
Året efter jag föddes.
Ja. Och då så var muren hade ju fallit bara 3 år tidigare.
Exakt.
Och det var så stort, så utbrett, så många enorma gigantiska ytor, så jag hade liksom ingen koll.
Nej.
Jag hittade till en skivaffär, sen åkte jag vidare till Salzburg och så städer som jag liksom visste vart jag skulle gå i. Men jag började inte åka till Berlin ordentligt förrän sen slutet av 00-talet, 2008-2009.
Okej.
Och sen dess har det varit den stad som jag åkt mest till. Annars har jag varit 100% Paris. Det har varit min grej. Paris och New York. Men,
vad gör du när du kommer till Berlin då? Eller vad är det?
Vi har bott mycket i Prenzlauer Berg lite.
Ja.
Och bästa gången var när vi hittade ett väldigt
fint... Det är fint där. Det är fint.
Vi var i en... Det fanns en gaybar som hette Zum Schmutzigen Hobby.
Okej. Okay.
Som var alldeles bedårande. Och jag hamnade där med min fru och några av hennes polare. Och det ser ut som en sportbar.
Ja.
För det är bara bilder av fotbollsspelare på väggarna.
Ja.
Men om man tittar lite närmare så märker man att det finns liksom ingen logik i... Det finns inga speciella lag, utan det är bara random fotbollsspelare som bara har en sak gemensamt. Det är att de är väldigt, väldigt snygga.
Vad nice.
Och så vi hängde i den baren som var fantastisk. Sen hamnade vi på en indie, en sorts gay-indie-klubb som heter Schwutz.
Okay.
Och det var en av de här... Du vet, du har vissa nätter i ditt liv som är så fantastiska att du bara exploderar. Och det var en sån natt. Vi klev in på den här indie-klubben och sen är det ett band som jag aldrig hört talas om som kallas för Schwefelgelb. Svavelgul. Som gjorde hård tysk elektro. Uh-huh. Så lite åt electronic body music Duff-hållet. Så okay. Svinaggressivt. Jättehårt. Och mina vänner som bodde i Berlin fattade inte varför jag var så exotisk över allt. De trodde liksom att jag var hög eller något.
Uh-huh.
Eller att jag var bara så här, det här är det bästa jag sett i mitt liv. Det här är så fantastiskt. Fattar att vi är här. Fattar hur bra det här är.
Uh-huh.
Och efter den kvällen så har jag fortsatt åka till Berlin en hel del. Nej, varje gång jag varit där så har jag hamnat på ett ställe som bara har vänt upp och ner på hur jag betraktar
världen.
Om världen. Ja. För att det är så omtumlande. Och för att
ja.
Det är så stort. Och sen är det så... Som en polare till mig sa att... Ja, men när det är gay-scenen så sa han att... Det är så stort att en person som tänder på smisk behöver aldrig någonsin hamna på samma ställe som någon som gillar svettiga sockar. För det är två helt olika scener.
Men det är ju verkligen subkulturernas stad. Alltså det, man märker ju, det finns ju som du säger någonting för alla. Man behöver inte beblanda sig med folk som tänder på saker som man inte själv tänder på eller något sånt där. Det är verkligen en fantastisk plats. Ja, här kommer då en av mina absolut favoritlåtar med Håkan Hellström. Den heter Atombomb.
Jag älskade hans första album. Jag blev alldeles till med det. Och vi, min fru och jag blev ihop precis när den skivan släpptes.
Aha.
Det var lite vår skiva som vi lyssnade på. Den och Sade's By My Side kom samtidigt också. Hösten 2000. Och sen har jag ju alltid, eller länge i alla fall, gillat Morrissey.
Okay.
Och det är en här... Come Come Neutron Bomb, det är en gammal Morrissey-rad som så mycket annat som man kan ha skrivit.
Exakt, jo men verkligen, det där har jag också... Det där, du
Come Come Nuclear Bomb, förlåt. Inte Neutron Bomb, annars
nuclear,
får jag... Jag fick Morrissey-fansen på mig när jag citerade en grej fel i ett podcastavsnitt när jag satt här med Michael Stipe från R.E.M.
Okej.
Och jag råkade säga att Morrissey hade sagt i en intervju att there's more to life than books but not much more, vilket han i själva verket sjunger i en Smiths-låt.
Jaha, han har inte sagt det.
Han har inte sagt, han har sjungit det.
Ja, det är ungefär som där
tar jag blev till och med sågad på amerikanska Morrissey-forum för det.
Okej, och jävlar, det är ju för sig ganska mäktigt ändå.
Vi var bodde på ett hotell som lite för dyrt hotell, men vi lyckades få ett bra pris på ett stort rum där som heter Soho House, som ligger ganska nära Alexanderplatz Torstrasse, tror jag att det är, nummer ett. Och men den kvällen när vi var i det här jättestora rummet och så, så här, låg vi där och drack champagne, hade så dörrarna öppna ut mot gatan, man hör så här trafiken och vi spelade Marlene Dietrich på stereo och allt var så här perfekt. Du får den här känslan att du är i en film.
Ja, verkligen.
Att du är i filmen om ditt liv. Och sen tittade jag, googlade också adressen och upptäckte att det här Soho House var ett gammalt varuhus.
Okej.
Det var ett varuhus där i början av på 20-30-talet. Och man såg bilder och då stod det jättestort över hela byggnaden. Jeder Preis ein Schlager. Varje pris är en schlager. Och sen var det bilder från 10 år senare. Det var bara hakkors över hela byggnaden.
Men gud.
För att Hitlerjugend hade sitt högkvarter i den lokalen.
Oj.
Och sen fler bilder från 10 år senare. Det är en skitstor bild av Stalin. För att något östtyskt propagandaministerium hade flyttat in i lokalen. Så du får den här känslan av att du inte bara är med i en film, utan du är med i alla de här fantastiska filmerna.
Ja, det som jag älskar mest också, en av sakerna jag älskar mest med Berlin, är att det känns som att allting has been there forever. Alltså det här som många andra bara, typ om man är på söder så kan man typ så ana att någon har varit i Berlin och försökt så här replikera någon bar eller någon vibe typ. Men när man är där så bara, det är som att man vill så här, ta av tapet liksom lagren i all, vart man än kommer, för man vill verkligen veta vilka som ja, men om det var vad det var som var där innan. Ja, här kommer en låt då som Justin Bieber sjunger.
Justin Bieber? Ja. Är du en Belieber?
Det får jag väl ändå säga. Alltså, jag gillar musiken som har kommit det senaste... Alltså, ja, det här, det förra skivan, eller vad blir det? Jag har ingen aning. Nej, jag är ingen Belieber, men det är några låtar där som jag verkligen gillar att lyssna på. Bland annat den här, Sorry. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. 'Cause I just need one more shot, second chance. Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know. Jag vet inte fan alltså, den här låten är en glädjelåt för mig. Jag gillar den väldigt mycket. Och det finns några andra från den skivan, typ Where Are You Now, och finns en låt som heter som jag också gillar. Men jag insåg också att så här, shit, det finns ändå typ ett 10-20-tal, kanske shit, 20-tal, men kanske ett 10-tal Justin Bieber-låtar som ändå så här skulle vara trevligt att sjunga med i. som jag ändå kan typ och gillar att höra på. Och så var vi på tittade då på Justin Bieber när han spelade på, var det Tele2 nu när han var.
Han var ganska nyligen.
Ja, och det var så jävla dåligt alltså.
Varför det?
Därför att det var, han mimade sig genom hela liksom spelningen kändes som, och han, det var någon gång när han sjöng med gitarr liksom själv, om man säger så, då, och det var ganska dåligt. Alltså det bara kändes som att han var trött och inte gillade att stå där. Och
det där är egentligen Michael Jacksons fel. När han började mima till vissa partier i sina stora shower på 90-talet så, så visade han alla sina fans. Mm. Och till hans fans hör egentligen alla sina stora amerikanska arenaartister. Jag menar, allt från Britney Spears till Christina Aguilera. Förlåt, Christina Aguilera skulle aldrig göra det. Han är alldeles för mycket vokalakrobat för att hålla på med sånt. Men även delar av Lady Gagas show är också Sing Back. Och det är lite trist när artisten måste dansa så mycket för att.
Ja, jag tycker
för
också
de tänker
det.
Att jag dansar lika mycket som Michael Jackson, då behöver jag inte sjunga hela tiden. En grej som du sjöng som jag tyckte var så rolig var när du kallade Berlin för 030. Och det var som om du kopplade ihop det till 031, då i Göteborg. Det blev som Berlin blev plötsligt en naturlig släkting till Göteborg. Mycket mer än 008 som är Stockholm.
Ja, men det har jag ju tänkt på. Jag är lite besatt av riktnummer, alltså när man kommer till en stad. Just för att man är göteborgare. Jag vet inte, 031 har ju alltid varit liksom, det är en del av ens DNA på något sätt. Och sen så insåg jag mitt ex då, han spelar trummor i ett metalband. Och deras debutplatta heter 030. Och jag tänkte genast på Göteborg givetvis. Och då sa han att det var Berlins riktnummer. Men det visste vi redan.
Sorgligt att riktnumren kanske kommer att försvinna eftersom folk inte ringer till riktnummer längre.
Ja, det är otroligt tråkigt. Det blir 0739 eller 0702 istället.
Ja, och vad ska hända med alla stackars hiphoppare som vill rappa om att de har hosts in different area codes? Och
ja, men verkligen. Och det där är ju någonting som när jag växte upp i Göteborg, då var man ju 422 Backa Brunnsbo eller alltså alla olika liksom stadsdelar har ju sina siffror liksom. It's like nothing is for
real now. Vad säger som att du lyssnar på vårens mest chockerande comeback?
Ja.
Henrik Berggrens första solosingel.
Ja.
To my brother Johnny. Johnny, look, I'm bleeding. I can feel the world receding. Can you hear me, Johnny? Du var ett riktigt Broder Daniel-fan när du gick i högstadiet.
Ja, verkligen. Men sen så var jag på deras sista känns det som på Lisebergshall. Eller det var liksom sista turnén. Det känns som, då var jag ju 13 kanske eller något sånt där. 14 max. På Lisebergshallen och stod längst fram. Det spelades in en live-video från den spelningen.
Ja, den här Army of Dreamers live-DVD:n, ja.
Precis, där var jag stod längst fram. Jag fick egentligen inte gå. Men jag undrar om inte jag var yngre, för att det var en tjej som gick i sexan som hette Therese som tog med mig på den spelningen. Och då var jag...
Då är man ganska liten om någon som går i sexan tar med en som...
Så jag tror att jag gick i fyran då, eller femman.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad gjorde dina föräldrar när de fick reda på att du hade gått på en Broder Daniel-konsert?
Jag tror att min pappa sa någonting att om du någon gång ska göra någonting utan lov så är det väl spelningar. Det ska gå bara.
Vilken fin kommentar.
Ja, det var något sånt där.
Vi har ju en gemensam bekant som heter Into som driver klubben Stay Shoreline.
Yes, jag tänkte faktiskt på det när jag var på väg hit. Jag tänkte fråga om du kände Into.
Ja, vi är väldigt goda vänner. Han och Henrik de la Cour, en annan artist, har haft den här klubben Stay Shoreline. Och det är väl en av... Den startade som en kommentar till spela Shoreline-trenden. Alltså fenomenet att folk skriker spela Shoreline i alla möjliga sammanhang. Och jag tror väl att den trenden är väl något som har hjälpt till att hålla myten om Broder Daniel vid liv delvis.
Jag
känner en del unga personer som berättar att deras första kontakt med Broder Daniel var att någon bara brålade Shoreline och de visste knappt vad det var för någonting.
Nej.
En sak som jag har stört mig lite på dock med att spela Shoreline-trenden är att Hold On To Your Dreams, som inte finns inspelad mer än live från Broder Daniels sista konsert. Den låten skriker man inte lika mycket efter.
Nej.
Och den skulle jag verkligen, verkligen vilja ha i en studioinspelning. Och det finns inte.
Nej.
Men tydligen är den med på Henrik Berggrens soloskiva.
Är det sant?
Den kommer att vara med. Jag mejlade till skivbolaget och frågade, men snälla, är Hold On To Your Dreams med?
Gud,
jag är så knäckt för jag missade den konserten.
Är det sant?
Jag var dum i huvudet och prioriterade istället att tjäna pengar. Så jag åkte till Linköping och recenserade Deep Purple.
Nej.
Som var jättedåliga. Det var en riktigt dålig Deep Purple-konsert.
Gud, jag
kom ihåg... Och vad tjänar man på det? Jag tjänade 2900 kronor F-skatt. Vet, vad är det? 1400?
Mm.
Och jag har ingen aning om vad jag gjorde av de pengarna. Men jag glömmer aldrig att jag missade Broder Daniels sista konsert. Och då har jag satt dem massor av gånger genom morgonen.
Det var inte värt det.
Jag kommer ihåg när jag träffade Anders Götberg för sista gången.
Mm.
Han tog ju livet av sig och sen lade de ner bandet. Men han gick fram till mig på Rish och slog mig jättehårt på armen.
Mm-hmm.
Och träffade, du vet, den här elektriska punkten du har på över armen. Mm. Och jag höll på att liksom falla ihop av smärta. Sen reser jag upp och jag slår honom lika hårt tillbaka.
Mm.
Och han garvar och säger, ah, kul! Och så går de vidare. Och jag frågar kompisen, vad i hela friden var det där om?
Mm, mm.
Och så säger, det är så här Göteborgs pryl. Man gör det för att visa att man är goa gubbar.
Goa gubbar.
Låt oss lyssna på en låt som jag älskar. En av mina svenska favoritlåtar som du har körat i en hel del och sjungit ett väldigt fint. Aha. Nu är det inte du som sjunger Aha här på studioinspelningen, men du turnerade ju med Kent i deras fantastiska kör. Sjöng den här 2014 på Kentfest bland annat.
Yeah.
Och sen spelade du med dem även på Bråvallafestivalen året efter, 2015.
Precis, det var också några andra spelningar i Skandinavien. Men det var den enda i Sverige, faktiskt, på Bråvalla.
Den här låten är så sinnessjukt bra att det blir helt knäckt varje gång jag hör den. Och det beror mycket på att den handlar om Stockholm. Det är en av de bästa Stockholmslåtar som har gjorts. Och den, märkligt nog heter den Skogarna. Trots att den heter Skogarna så utspelar den sig till 100% innanför tullarna i Stockholm. Ja. Och de sjunger ambulanser och rödljus, en olycka i tunnelbanan, Karlbergsvägen glänser i regnet som baren på tranan.
Mm.
Och den raden berör mig så starkt för att tranan var baren som man skulle hänga i när jag flyttade till Stockholm i början av 90-talet.
Det är så alltså.
Det var innan jag ens hade börjat gå dit. Jag minns när jag började på universitetet här, så frågade folk mig: vad brukar du hänga någonstans? Jag bara, ah, men jag går på tranan oftast. Jag hade aldrig varit där. Jag bara sa tranan. I själva verket gick jag på kvarnen på Söder. Men jag visste att det var inte lika coolt att gå på kvarnen som att gå på tranan.
Nej.
Jag hade också hört att författaren Per Hagman var så mycket på tranan att han fick sin post efterkänd dit.
Till skillnad från Håkan då så sjunger Jocke om Stockholm och jag, då kan man ju inte riktigt alla gatuadresserna, alla platserna då. Så jag var ju nästan, jag var faktiskt en gång tvungen att åka till tranan.
För och, att se bardisken
för att se den här glänsande bardisken, för att, men den glänser ju faktiskt. Alltså, men det, jag hade ju absolut aldrig varit där, aldrig ens strävat efter att vara där eller liksom så. Men det är kul att höra att
och den bardisken för mig var den på något vis maktcentrum i Stockholm. Om du var vid den bardisken så var det någonting i den här stan. Så jag tillbringade stora delar av 90-talet vid den bardisken.
Mm.
På framförallt fredagkvällar, torsdag och fredagkvällar. Jag jobbade på en tidning som heter Pop och vi hade alla våra releasefester i den lilla baren.
Ja.
Och där hängde ju kantmedlemmarna också.
Ja, just det.
Du har varit i LA också ganska mycket senaste?
Ja, inte nu. Det senaste har jag inte varit där, men jag bodde i LA sammanhängande 4 månader. Men sen var jag där ganska mycket. Jag var signad på ett skivbolag där borta och jobbade ganska mycket med en DJ som heter Zed.
Ja, den ryska super-DJ.
Tyska faktiskt. Han är halva, exakt, han är faktiskt också tysk. Han är från Rammstein, den här flygfältet finns. Det här, inte Rammstein, eller är det som jag menar?
Det var Rammstein, var ett flygfält. Precis. Där det skedde en hemsk
vart
flygolycka.
Exakt, vart ligger det här flygfältet? Vet du det? Kom inte ihåg nu. Därifrån är Zed, tror jag. Bla, bla, bla. Ja, jag har varit i LA en del. Jag tycker LA är svårare att greppa. Berlin tycker jag är mer... Ja, men det är enklare. Det känns ju europeiskt alltså, på ett sätt som man känner igen. Alltså, du pratade om Paris också förut. Det är också för mig mer, det är mer intressant. Jag gillar att det finns, jag gillar att skala av tapeten liksom. I LA så vet man att det är ett lager, max 2. Alltså jag gillar att veta att det finns, att någon har varit där innan mig länge liksom. Länge, länge, länge. Det känns så nytt bara, hela landet och hela... Jag tycker typ att det är fett att gå i Stockholm, i Gamla stan, och veta att så här... Det här är, de här kanonkulorna har suttit här sen, de här stenväggarna sen, inte vet jag, flera hundra år liksom, eller något.
En teori om att man inte riktigt kan uppskatta Los Angeles förrän man har kört bil själv där, att man måste liksom sitta på kameratten för att verkligen...
Det är möjligt att det är så.
Men du har inte körkort?
Nej, jag fick faktiskt ett startpaket igår på min födelsedag till att ta tag i det där. Körkortet alltså.
Ja, med tanke på att den stora hit Driving in your black car, så förväntar sig nog folk att du ska kunna köra
bil. Ja, men jag kan ju köra bil, men jag har inte körkort liksom. Men det är ju driving in your black car. Det har jag, alltså, det kändes märkligt nu när vi var i Berlin och gå runt igen, gå på gatorna. Vi körde bil hela tiden.
Vilken svart bil var han hade då?
En Mercedes.
En Mercedes, ja, förstås.
En gammal, inte en gammal utan en ny, alltså en sportversion typ. En sån här AMG. Så stod det hans namn så här på, han var en sån här flashig kille. Gud, vilken tönt.
Jag har en kompis som hade en BMW Z3 ett tag.
Oj, jag älskar den. Det är faktiskt min... Vad kul att du säger det, för det är faktiskt en av mina favoritbilar.
Är det sant?
Z4 är ännu... Jag gillar den mer, men ja.
När han hade den så... Min fru skulle hälsa på mig i Linköping för första gången. Jag kommer från Linköping. Och okay. då lånade jag hans Z3 och hämtade den på stationen. Det var en cab och det här var mitt i vintern. Så vi fick... Det var verkligen iskall att åka i. Men hon blev ganska imponerad ändå.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det roliga med honom var att han älskade sin Z3 så mycket att det finns en referens till den bilen i Kent-låten Socker. När just ikväll i Jesus, han har kickat heroin. Och sen han berättar
om sin
tid i Saint-Tropez, om att ge sig själv en chans nu och hans nya Z3. Precis. Och min kompis George hörde den här låten. Och han tog liksom inte in något annat av låten Socker än att det är jävligt coolt med en Z3. För till och med Jesus har den.
Till och med Jesus har den.
Och det är fint, för det visar lite hur Kents texter är ganska mångtydiga. En av dina textrader som jag har tänkt mycket på är i Dragon, när du sjunger "You will never see me on the street, tears are records on repeat." Alltså tårar är skivor som man spelar om och om igen. Är det en referens till hur det kan vara skönt att liksom gotta sig i sorg, ungefär som det är skönt att spela en låt om och om igen? Eller är det mer så att varje droppe, varje tår kan bli en låt?
Snarare den första nämnda. Jag älskar och alltså jag är en sån person som gillar att lyssna på låtar på repeat. Alltså för mig är det man liksom digestar ett album på något vis, alltså, eller en låt snarare, att man har en relation till låten liksom. Och jag har väldigt svårt att släppa in ny musik i långa perioder, så har jag, till skillnad från väldigt många andra, upplever jag kan bli nästan lite avundsjuk på det där. Men och sen har jag också då att man har ofta går man runt med samma sorger liksom, och väldigt svårt att släppa taget om dem. Man är nästan envist kramp, alltså håller fast vid gamla. Men det handlar väl också om, för mig med musiken är väl också att, eller jag skriver för att hålla saker vid liv också, tänker jag. Alltså sorger och sånt där. Alltså man är nästan rädd för att det ska försvinna, för att det är också det som är kärnan på något sätt till inspirationen. Alltså sorgen då. Låter det flummigt?
Nej, inte alls. Det är intressant att om man känner någonting väldigt starkt så kanske man vill hålla kvar den känslan. För det är då man känner att man lever på riktigt.
Ja.
Jag har inte tendens att hitta South Park-referenser precis allting. Men det finns ett South Park-avsnitt då Stan, en av huvudpersonerna, han blir dumpad av sin tjej. Och han blir så knäckt att han blir goth.
Okay,
han börjar hänga med ett gäng goth som sjunger om att allt är skit och sitter och skriver dålig poesi och skär sig själva med rakblad och lyssnar på Bauhaus. Och hans kompis Butters, med en sån här liten mesig kille, han blir också dumpad.
Nämen.
Och frågar, men så här, ska inte du också bli goth? Och då säger han, nej, så här, jag mår så dåligt nu, men samtidigt så är jag glad att någonting kan få mig att känna så starkt.
Ja, just det.
Kanske dumt, säger han, och så säger Stan att nej, men det låter inte alls dumt, du har något på grej där.
Men det tycker jag verkligen också. Det är bra. Butters har något.
Vi har pratat en del om Berlin. Den här låten som jag tänkte spela nu på min Sonos anläggning är Berlin för mig. För jag brukar alltid gå till hennes grav när jag är i Berlin. A wanted series printed over walls are Nikos grav i Berlin. Hon som sjöng med Velvet Underground och sen gjorde solokarriär. Och den här låten heter Innocent and Vain och är med på hennes album The End. Och jag upptäckte den via Morrissey. Jag hade bara hört hennes första soloskiva som var ganska folkpoppig och glad. Morrissey valde den här låten i en tidning när han fick välja favoritlåtar. Och så sa han att det här är min ungdom i en låt. Tala inte medan den är på. Och den här journalisten satt helt tyst. Och journalisten beskriver Morrissey hur han sitter på kanten av soffan, huvudet böjt, ögonen slutna, armarna korsade och knytnävarna intryckta i sina armhålor. Det ser ut som om han är i helvetet. Och det är en otroligt miserabel låt som Morris brukade, av någon obegriplig anledning, spela i PA innan han gick upp på scen. Så tyckte han att det här är det bästa sättet att peppa publiken. Med Nico's Innocent and Vain. Nico ligger begravd i ute i Grunewald.
Okej.
I Berlin. Det är en skogskyrkogård. Långt ute i skogen så finns den här lilla kyrkogården. Det är ganska svårt att hitta dit. Och,
har du varit där?
Jag har varit där de flesta gånger som jag åkt till Berlin, så har vi traskat ut det. Okay. Och det är alltid lite äventyr att hitta stället, för det är relativt svårt.
Okay.
Och det går inte att ta taxi ut dit. Det är svårt.
Varför
att,
då?
För att taxichauffören inte hittar. För att den av någon anledning så funkar inte GPSen heller.
Men gud vad spännande.
Och det lär även finnas aggressiva vildsvin som strosar runt där.
Mm-hmm.
Men den lilla kyrkogården är en gammal självmordskyrkogård.
Men gud vad
på, sjukt. Alltså en Selbstmörderfriedhof där alltså de som hade dött för egen hand fick begravas där på 1800-talet. Sen efter det så har de begravt alla möjliga där. Men det går att läsa väldigt mycket om kyrkogården. Jag läste om en sjuksköterska som hette Minna Braun som tog livet av sig med morfin och skulle begravas där. Och just när de ska börja lassa ner jord på kistan så vaknar hon till liv.
Nej.
Men andra självmordsförsöket lyckades Minna Braun med.
Men gud vad bisarrt.
Där är Nico begravd. Hon dog ju i en... Hon dog 1988 och hennes mamma ligger i samma grav där.
Men gud.
Och går man dit så hittar man alltid, det är alltid någon som har ställt en flaska whisky där, eller blommor, eller någon Velvet Underground banan, eller... Det finns en bok om Nico som heter Songs They Never Play on the Radio, där en skriven av pianisten i hennes band på 80-talet. Han åkte runt med Nico, och det är ett så brittiskt kompband, för hon bor i Manchester under en tid.
Mm-hmm.
Och de driver lite med henne, för att hon är så jävla allvarlig.
Okay.
Och de försöker lära henne att dra ett skämt.
Okay.
Och hon säger, no, I'm German, we don't have any sense of humor. Och alla säger, okej, okay, men hon har förmodligen rätt. Och sen säger någon annan i bandet, säger, men det här är Nico, det här skämtet. Och säger, you know, there's a new kind of birth control pill. Mm-hmm. You take it and it's like you were never born. Och Nico är så helt tyst. Och till slut säger hon, så hon tycker att det är lite kul. There's a new birth control pill. You take it and it's like you were never born. Så bara så tanken på att aldrig någonsin existerat, tycker hon,
det är lite kul.
Det är kul humor på ett tyskt sätt.
Uh-huh.
Men det är fascinerande att du har koll på Butters. Du visste vem.
Jo, men jag har ju en lillebror som... Nej, men faktum är att nu blir ett jävla ältande om Tommy. Alltså. Men han kollade ju jämt på South Park.
Ditt tyska ex?
Ja. Jämt alltså. Och jag var ju... Det är ju något så jävla naturligt... Irriterande naturligt för dem att allting är dubbat.
Oj, han sa South Park på tyska?
Absolut.
Men det är ju sjukt. Det kan man ju inte göra.
Det kan man ju inte göra med någonting, tyckte jag.
Jo, fast framförallt South Park, det är ju som att...
Men det, vet
för
vad?
Mig är det lite så här heligt. Så det är som att dubba Simpsons. Simpsons blev ju dubbat till svenska under en kort tid i Sverige. Och då blev det ju enorma protester.
Ja. Men det är okej. På tyska är det okej, för att de lär ju sig inte engelska. De vill ju inte lära sig engelska.
Nej, vilket jag i för sig har
en viss... Jag har
en viss respekt för att fransmän och tyskar inte vill lära sig engelska. Att de fortfarande tycker att tyska respektive franska är de största och bästa språken. Det finns något lite coolt med det också. Medan vi svenskar är så himla anglofierade att vi alltid använder...
Ja, det är snarare så att vi tycker
engelska
att det är... Ja, men verkligen. Och också att så här, vi är otroligt bra på engelska också i Sverige. Väl. Alltså förhållandevis bra. Jämfört med andra, inte bara Tyskland.
Det sorgliga är att vi också var väldigt, väldigt bra på tyska och franska en gång i tiden. När de språken var de som gällde. För att vara ball i Stockholm på 1700-talet så var vi tvungen att kunna franska. Och för att vara ball i Stockholm på 1800-talet så var vi förmodligen tvungen att kunna väldigt bra tyska. Sen sabbar ju Tyskland kanske sin image lite grann. Pratar du finska?
Jag pratar finska. Det är jag och typ 6 miljoner personer till.
Så du hade tre språk hemma?
Ja, precis. Pappa pratar engelska, mamma finska. Jag har insett det nu senare i livet, att det var en jävla bedrift ändå som de klarade. Alltså de liksom lyckades med där. För att jag har väldigt många liksom vänner som har föräldrar från andra länder som inte talar sina hemspråk hemma liksom. För det blir liksom enklare på något vis att bara retreat to Swedish liksom.
You are my fire, the one desire.
Vad sägs om att vi lyssnar på något lite gladare?
Ja.
When I say I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart.
Backstreet Boys.
Ja, härligt.
Jag var lika gammal som du är nu när den här låten kom. Jag minns jag var helt inne på gangster rap och liksom Wu-Tang Clan. Jag lyssnade verkligen inte på Max Martin-grejer, men den här var ju faktiskt helt omotståndlig. Men du var ett fan, vem var din favorit i bandet?
AJ var min favorit i bandet.
Han som var lite bad boy.
Han som var bad boy och sen åkte fast för typ drogen och hav. Jag kommer ihåg att när jag läste det när jag var liten, eller jag läste det, låter som att jag läste det, men jag hörde det när jag var liten. Och grät faktiskt. Jag blev så ledsen att han hade tagit knark.
It's too late, but I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a party.
Jag satt och fikade på ett café häromdagen och så fick jag kaffet i med ett lerkärl.
Jaha, lerkärl.
Ja, men du vet, ett så här, som keramik mer än porslin. Ja. Och jag får såna otroliga rysningar av kärl som jag ska sträva på undersidan.
Varför då?
Jag vet inte, jag bara har det inprogrammerat.
Alltså typ av obehag eller?
Av obehag. Ja. Jag läste någonstans att du hade den relationen till frigolit.
Ja.
Att din största mardröm var att bli instängd i ett rum med frigolitväggar.
Ja, för fan alltså. Ja, för fan vad äckligt det är.
Vad är du inte gillar med frigolit?
Ja, men det låter ju så jävla... Det är ju allting. Det är ju konsistensen av frigolit och ljudet som blir... Och... Nej, för fan alltså. Usch.
Men jag tänkte att eftersom du har hängt så mycket i Berlin så har du förmodligen lyssnat på Ernst Jölz and the Neubauten. Klassiska industrirockbandet, tror jag.
Nej, jag har inte det.
Alltså det var ett så slamrigt band med en... sångaren heter Blixa Bargeld och var gitarrist i Bad Seeds, Nick Caves kompband. Och de uppträdde, jag såg dem några gånger i början av 90-talet, och de hade med sig väldigt mycket frigolit på scenen som de mickade upp.
Men gud, vad äckligt alltså.
Och använde det här, de här skrikiga gnisselljuden ju... som en ljudeffekt under spelningarna.
Men det är ju tortyr ju. Det där är ju bara för att provocera sina fans eller lyssnare eller publik. Det är ju hemskt.
Ja, folk såg ganska risiga ut efteråt faktiskt.
Ja, det är
och då kan du tänka dig, om du tar frigolitgnisslet och kör det genom en effektbox också, så att du drar ut på det så att du får ett... time stretchat frigolit gnissel.
Ah, verkligen.
Du växte upp i Utby. Har du någon relation till
Ace of Base?
Ace of Base, precis.
Jag har ju en absolut en relation till Ace of Base. Dels för att jag uppvuxen i Utby och det var lite så här Utbys claim to fame att
det var det, Ace of Base.
Absolut. Mm. Det var det absolut, och även om jag inte riktigt visste vilka det var typ, så sa man alltid typ när så här engelska eller finska kusiner kom och hälsade på, eller när ens typ systers äldre kompisar kom till Utby, så kunde man alltid liksom peka på området där Ace of Base växte upp, och så var det så här, där bor fortfarande liksom basisten Ace of Base bor där, och så var det så här, oh, wow typ så här. Så det, dels det, och sen så var jag ju med säsong 6-7 av Så mycket bättre, där Jenny Berggren också var med, och då fick jag ju bekanta mig med henne framförallt, men också Ace of Base såklart. Ja, tolka den låt och sådär. Ja.
En sak som jag har svårt att förstå med Så mycket bättre är hur stämningen verkar vara så stark under inspelningen. Det är så många som gråter.
Mm.
Beror det på att artisterna får medvetet lite sömn av produktionsbolaget?
Jag
eller tror du att de försöker får till, för även artister som inte vanligtvis är, nu såg jag Magnus Carlsson i senaste säsongen som grät så att tårarna sprutade, och det berodde på att Fredrik Wadling hade avlidit förstås, så, och han är nog ganska emotionell i övrigt också, men även artister som inte har gråtit så mycket tidigare gör det där.
Jag tror att, det delvis beror på, det är ganska mänskligt tror jag egentligen, att när man pratar om sorgliga saker så gör man det oftast, eller när man pratar om så här, saker överhuvudtaget så, som kan beröra, så gör man det oftast över en typ kopp kaffe eller ett glas vin med en vän eller, i en helt annan sättning typ, och då är det inte så dramatiskt, alltså då kan man ju ta sig förbi eller genom ett samtal på ett helt annat sätt. Men när det dessutom är liksom, ja, men när det är en kamera i ansiktet, så tror jag att det blir att en ganska så här djurisk typ instinkt, att så här, man blir så här, man känner sig klämd typ, att när man pratar om det framför någon, alltså jag tror att det är en sån konstig liksom reflex nästan, för att man är inte van vid att så här, behöva prata om saker inför en massa folk som man inte ett känner eller ens kommer att lära känna eller så här. Jag tror att det handlar lite om det, men också att det blir ju så här laddat bara av det, tror jag.
Så det känns som att vara på en inspelning. Det är aldrig så att det blir en illusion av att man faktiskt är och käkar middag med några vänner
Jag tycker inte det. Alltså, eller
på en restaurang på
nu var det ju så länge sedan jag var med, eller så länge sedan var det inte, men det är svårt att så här, komma ihåg exakt vad man kände, men det blir som en så här teaterövning nästan, när man gick i teater i skolan så här, alltså man liksom, det är ju otroligt, det är ju inte jättenaturligt att sitta, sen så gör man ju sitt bästa hela tiden för att försöka komma över kamerorna och att det faktiskt pågår en tv-produktion liksom. Men jag har inte så jävla mycket åsikter om Så mycket bättre och så här, skapandet av det egentligen. Jag tycker inte att det är en så jävla big deal egentligen. Man är med och så... Childish games, I say your name, and don't think I will ever again shift in vain. Det var jättekul att komma hit faktiskt. Det här låter ju precis som det gör liksom mycket bättre när man ska ta upp en så här. Kan inte du säga det? Jag är så jävla dålig på det. Men jag måste dra snart.
Du måste dra nu.
aldrig varit så onaturlig någonsin. Nej, men min syster är faktiskt här och min lillebror är här också. De överraskade mig igår på min födelsedag. Jag tänkte faktiskt kila hem och äta lite sen lunch med dem. Eller tidig middag blir det väl.
Tack för att du kom hit och spelade musik och käkade Oreos.
Ja, men tack snälla. Tack för kakorna och kaffet och ciggen.
Den här podcasten produceras av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och hemma hos Drage var Miriam Bryant. Parts of you still running me through. You'll miss me forever, won't you? Let's stay this way. I enjoy the pain. Fell for you like pouring rain. Not ready to be fine. I'm still in your time. Your time and mine.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.